Och efter den där numera klassiska vignetten så hälsar vi er alla varmt och hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av Dagens Juridikpodden som vi idag faktiskt spelar in lite tidigare än vanligt. Så om det skulle hända någonting här jätteexceptionellt torsdag eller fredag så vet ni varför vi inte pratar om det. Med mig William Eriksson i studion har jag Stefan Wahlberg och på länk har vi Sara Johansson. Hur mår du, Sara?
Jag mår bra. Väldigt bra. Själv då?
Jo, jag mår jättebra. Hur mår Stefan?
Jo då, det är allergi här i enklare form i form av pollen och sådär. Men det får man ju ta när våren är antågande.
Härligt, då har vi konstaterat att vi alla mår bra och vi kliver raskt in på veckans första ämne som egentligen är ganska självklart. Och det handlar ju om den stora diskussionen som nu har pågått i ett antal dagar. Och det handlar om att 5 kvinnor misstänks ha mördats på bara 3 veckor i Sverige och i samtliga fall så misstänks gärningspersonerna ha varit män. Och det här har ju då väckt stor debatt om mäns våld mot kvinnor, avsaknaden av meddelade kontaktförbud och samhällets allmänna, vad ska man säga, handfallenhet när det gäller den här typen av våld skulle man kunna säga. Och jag tycker det är en grundläggande fråga som man kan ställa sig innan vi går in på några av de här åtgärderna som har föreslagits från politiskt håll de senaste dagarna. Det vill säga, går det att förändra det här med ren och skär lagstiftning eller är det något annat som måste till? Vad säger du, Sara?
Ja, det är ju väldigt lätt att liksom, kräva skärpta straff och högre skadestånd. Jag tror ju att man behöver gå längre tillbaka än så och förhindra på något vis. Jag har ju faktiskt ingen lösning på det här riktigt som ingen annan heller verkar ha. Men försöka förhindra att det faktiskt sker misshandel från första början istället för att komma efteråt och kräva skärpta straff. Men det är ju klart, någon form av avskräckande straff ska man ju ha. Men det är ju, det behövs ju göras någonting innan det här går så långt.
Vad säger Stefan? Du, med all respekt, du är något äldre än både oss två. Du har hört den här debatten flera gånger än vad vi har gjort. Vad säger du? Går det att förändra? Är det lagstiftning som förändrar den här typen av problematik eller är det annat?
Nej, alltså det är ju så här att lagstiftning måste ju finnas med på banan om inte annat eftersom det är det etablerade samhällets markör och principiellt viktigt att man så att säga inte lämnar sådana här sak över till någon form av allmänt uppförande och gott beteende. För det har inte de här männen. Tvärtom, det här är män som beter sig oerhört illa i alla möjliga kontexter. Och där måste även naturligtvis juridiken vara en viktig del. Och då ska man klart för sig i de här extremfallen som vi nu ser exempel på för vilken gång i ordningen när män misshandlar kvinnor till döds är ja, det är som vanligt, man finner liksom inte ord, men det finns exceptionellt många fall som inte slutar med dödlig utgång men som är djupt, djupt tragiska och vidriga på alla sätt och vis. Och där måste det finnas en lagstiftning som är både skarp och markerande, så skulle jag säga. Sen är det som vanligt, man kommer inte hela vägen fram och man kommer kanske inte ens tillräckligt långt för att vara nöjd med att lagstiftning i sig som är repressiv skulle vara avskräckande. För väldigt, väldigt många av de här männen låter sig inte avskräckas i den stund när deras sinne rinner över och de tar till både nävar och tillhyggen mot kvinnor. Usch.
Jag har tagit del av en del av förslagen som har kommit från politiskt håll här och det är bland annat SVT som har gjort en sammanställning och där så konstateras det att Centerpartiet vill se höjda minimistraff för våld mot kvinnor och man vill att det ska se en kriminalisering av kontrollerande beteende men man vill även skjuta till mer resurser mot hot eller mot och ökad prioritering av mäns våld mot kvinnor och det är väl en sak och Kristdemokraterna vill att överträdelse mot kontaktförbud ska leda till fängelse och att kontaktförbud ska kunna vara hela kommuner i särskilda fall. Och partiet föreslår också att hotade kvinnor ska få rätt att använda pepparspray, larm och få utbildning i självförsvar. Och de där förslagen är väl någorlunda lika, men Vänsterpartiet vill istället se en haverikommission varje gång en kvinna dödas. Och deras partiledare Nooshi Dadgostar anklagar ju nästan alla andra partier för att bara lyfta frågan om våld mot kvinnor när något har hänt. Och jag tycker vi kan stanna lite vid det Nooshi Dadgostar säger där, för det är ganska intressant. Dels så tycker jag att det kanske skulle vara en poäng med en sån här haverikommission varje gång någonting sånt här händer. Och sen så är jag helt enig med henne när det gäller frågan om att de flesta politiska partier bara verkar vara intresserade av att lyfta den här frågan om någonting faktiskt har hänt. Och det tror jag är en del av grundproblemet här, att man måste vilja förändra strukturerna, man måste vilja se förändringen av könsnormer och liknande för att det här ska kunna förändras på sikt. Vad tror ni? Vad tror du, Sara?
Ja, men det var lite där jag också var inne på där, att det är lite för sent att agera efteråt. Att det, vi behöver ju lite preventiva lösningar, men sen vad det skulle vara, det har jag lite till fingret. Jag vet inte vad det skulle vara, men en haverikommission är ju, jag tycker det är ett ganska bra förslag faktiskt.
Det är ett utmärkt förslag och anledningen är enkel. Man har ju gjort det här på försök i svensk polis därför att det här är kriminologiskt sett ganska speciellt mönster som följs i de här hemska fallen. Nämligen att det inte är första gången som de här kvinnorna har kontakt med svenska myndigheter med anledning av att de lever under tyranniska förhållanden. Och då kan man med facit i hand många gånger efterhand alltså säga att det här kunde någon ha ingripit emot och tagit tag i redan på tidigt stadium. Varför gjorde ingen det? Och den ganska då, om man nu kallar det för speciella omständigheten, i varje fall kriminologiskt och sociologiskt sett speciella omständigheter, bör man ta fasta på ett sånt här sammanhang och se varför det gick snett med syfte att det inte ska kunna gå snett i framtiden. Då har man den möjligheten att rent handfast ingripa innan den här typen av hemska dåd kan ske.
Jag tror också att man har pratat en hel del om det här med sekretessproblematiken mellan myndigheter, exempelvis polis och socialtjänst. Och där vet jag nu att man tittar på att göra vissa förändringar i lagstiftningen så att det ska bli lättare att dela information mellan de här myndigheterna. Och det är väl jättebra i den här typen av fall. Sen vet jag att det finns väldigt många som har synpunkter på det och inte tycker att man ska dela vissa sådana uppgifter myndigheterna emellan. Men det är en annan diskussion. Jag tycker också att det kan vara värt att nämna precis det du säger här, Stefan. Att jag tror att åtminstone ett eller två av de här mycket uppmärksammade fallen den senaste tiden så har det varit precis på det sättet att det handlar om kvinnor som har rapporterat om tidigare utsatthet men att inte särskilt mycket har hänt. Och då är väl frågan, vad skulle det spela för roll om man skärper straffen? Ja, förra veckan pratade vi om förintelseförnekelse och jag tror att jag sa att men kan man inte se det som att det handlar om en symbollagstiftning där man liksom sätter ner foten genom att skärpa straffen och så får man se det som en symbol för att vi tar den här frågan på allvar. Och det kanske man kan göra här också, men jag är inte helt övertygad om att skärpta straff för män som våldför sig på kvinnor skulle lösa problematiken.
Nej, får jag bara lägga till det? Det är ju lätt att sitta här och prata i närmast teoretiska, akademiska termer inom just sociologi och kriminologi. Det här ska alltså tas rent praktiskt, operativt in i den polisverksamhet som finns. Och här kan man säga att historiskt så har det ju varit varierande kvalitet på hur polisen som institution har hanterat den här typen av ärenden. Det finns många fall där man har känt till vad som pågår. Man har till och med tröttnat på att åka på vissa adresser där det här ständigt och jämnt inträffar med någon form av skuldbeläggelse då utav offret i det här fallet, kvinnan som så att säga inte självmant tar sig ur en sån här destruktiv relation. Och där kommer ju lagstiftningen in, därför att lagstiftningen är ju då någon form av normerande kraft som ska styra och sätta ramarna även för myndigheterna, alltså i det här fallet då polisens skyldigheter att ingripa i de här sammanhangen och ta tag i det. Och ja, alltså ytterst så har jag ju den absoluta uppfattningen att varje individ är ytterst ansvarig för sina egna gärningar och ska lagföras för brott och sådär. Det bygger ju hela vårt rättssystem på. Men det finns ändå en poäng i att även kunna lägga ett visst ansvar för den här typen av misslyckanden på myndigheterna när nu myndigheterna har en sån framskjuten roll i de här situationerna. Vare sig det handlar om sociala myndigheter, hälso- och sjukvården, polisen, vad det nu än må vara. Och det är där jag tycker det kommer fram att det kan finnas poänger med att lyfta upp deras ansvar inom ramen för lagstiftning också.
Jag tycker en fråga som måste ställas här, Sara, och den måste faktiskt ställas till dig. Och det är så här, vad känner du som kvinna när du tar del av den här rapporteringen? Jag och Stefan är ju män, så vi får ju någonstans stå på den andra sidan och kanske vara med och rannsaka oss själva. Men vad är din känsla när du tar del av den här rapporteringen?
Ja, jag blir förbannad. Riktigt förbannad. Men samtidigt så är ju inte det här någonting nytt. Det är ju nu att vi börjar höja våra röster plötsligt när det kommer flera dödsfall inom kort tid. Men det här sker ju hela tiden. Och det är ju fruktansvärt. Och jag vet ju, förstår ju att det är jättesvårt för de här kvinnorna att ta sig ur de här destruktiva förhållandena. Och precis som du säger, Stefan, att myndigheterna måste kunna gå in och hjälpa till bättre där. Jag tycker också att samverkan mellan sjukvården och myndigheterna ska ju bli bättre. Så att man kan hjälpa de här kvinnorna som har väldigt svårt att komma ur förhållandena. Man blir upprörd helt enkelt.
Är det någon känsla av hopplöshet eller liksom, känner du någon tillförsikt kring att det här kommer lösa sig och bli bättre i framtiden?
Jag hoppas ju det. Men som sagt, det har ju varit mycket fokus på gängkriminalitet nu, och just det här med mäns våld mot kvinnor har ju liksom tryckts ner fram tills nu när det börjar lyftas igen. Det är som att det går lite i vågen. Man tog ju upp under MeToo-perioden där, så tog man ju upp lite sånt här också. Och sen så försvinner de här diskussionerna och sen så kommer det upp igen. Det går lite i vågor om hur man diskuterar det här. Så att jag hoppas ju att politikerna tar med den här frågan ända in i mål, ända fram, och verkligen står för det de säger nu.
Ibland kan det faktiskt vara också så enkelt så att det är helt fel uttryck i sammanhanget, men det kan vara tänkvärt i vart fall. Jag har hört inom polisen att det har ju varit en inte allt för så kallat hög intern status att arbeta med utredningen kring relationsbrott. Och på vissa ställen ändrade man namnet på de enheterna från just den här vokabulären om relationsbrottsenheten till exempel personsäkerhetsenheten. Och då var det plötsligt betydligt mer intressant att arbeta, för det lät väldigt mer upphöjt på något sätt. Och det är hemskt att det ska vara så, men även i den delen kan det vara värt att så praktiskt börja resonera kring att det här handlar om att skydda människors liv och hälsa. Och det gör vi vare sig det är statsministrar eller enskilda medborgare, och i det här fallet kvinnor, med samma intensitet. Och visst, personskydd, personsäkerhet, det är någonting som talar om vad det egentligen handlar om.
Nu ska vi släppa det tidigare ämnet och gå över till något väldigt juridiskt, och vi ska prata om så kallad fri bevisföring, och det ska vi göra med utgångspunkt i en dom som under onsdagen när vi spelar in det här meddelades Högsta domstolen. Och kort sagt så kan man säga att det handlar om en 25-årig man som i tingsrätten dömdes för grovt vapenbrott men friades i hovrätten eftersom domstolen avvisade delar av åklagarens bevisning i form av videomaterial från en polis kroppskamera som han hade spelat in utan att den här misstänkte 25-åringen visste till det. Hovrätten ansåg att polisen har åsidosatt mannens rättssäkerhetsgarantier enligt Europakonventionen och rättegångsbalken, och han friades. Men Högsta domstolen anser att hovrätten gjorde fel när man avvisade den här bevisningen och beslutade nu att målet ska tas om i hovrätten. Jag tänkte, Stefan, du som kan såna här grejer, kan inte du på ett väldigt kort och förenklat sätt redogöra för vad den fria bevisprövningen innebär? Det har varit uppe på tapeten tidigare här de senaste veckorna med bland annat Encrochat-materialet.
Alltså den fria bevis... En gång i tiden så hade vi någonting som heter legal bevisteori i svensk rätt. Det innebär att man hade en viss närmast matematisk förutbestämd kravbild av hur bevisningen skulle läggas fram. Att det krävdes så många vittnen för att kunna slå fast följande och så vidare. Va? Sen övergick man då till fri bevisprövning som alltjämt gäller i svensk rätt. Och den är just fri. Och det har då diskuterats hur fri får den vara. Ja, den är så pass fri, och det säger även Högsta domstolen i det här avgörandet, att man som grundregel ska bortse från att bevisningen har tillkommit på ett otillbörligt eller rent ut sagt olagligt sätt. Därför att den ska ändå få läggas fram under alla omständigheter. Sen finns det vissa undantag som man får till exempel aldrig lägga fram bevisning som är tillkommen i samband med tortyr och så, men det är en helt annan, mycket liten del utav de här situationerna. Va? I just det här fallet så har man då från tingsrättens sida kommit fram till att mannen var skyldig utan att han ens överhuvudtaget yttrade sig under rättegången. Och när hovrätten sen får fallet på sitt bord så först åberopar åklagaren den här ytterligare bevisningen i form av då ljudet från en kroppskamera där den tilltalade under när han greps hade enligt vad som påstås sagt saker som styrkt att han skulle vara skyldig. Och enligt den så kallade FUK-12-principen, alltså förundersökningskungörelsens 12:e paragraf, för att nu prata i straffrättsliga termer, så har man alltså rätt att i förväg underrättas om när man är skäligen misstänkt för ett brott, om att man har rätt att tiga, om man har rätt till en försvarare och man har en del andra rättigheter. Och det konstaterar Högsta domstolen också även i det här avgörandet, att i det avseendet så har det brustit här, och utgångspunkten är därför att han inte har haft en schysst rättegång, men det innebär inte i sig att den här bevisningen totalt kan avvisas på det sättet att han ska frias, därför att hovrätten har inte ens tagit del av bevisningen utan endast på det blotta faktum avvisat den, att den är tillkommen på ett sätt som då skulle vara fel. Jag vet inte om det var kortfattat, men ja, så men är läget.
Ja, men absolut, man förstår vad du menar. Och jag tycker i alla fall...
Vad jag menar är inte så intressant att man förstår, utan snarare vad Högsta domstolen
absolut. Men jag tycker i alla fall att du och jag, Sara, framförallt nu för tiden, och du, Stefan, tidigare och även idag, sitter ju i en stridström av domar hela tiden. Men det här tycker jag åtminstone är en extremt intressant juridisk fråga. Och jag tror inte att det är allt för många utanför den juridiska sfären som har kanonbra koll på precis vad den här fria bevisföringen innebär och liknande. Och jag ställer då frågan till dig, Sara, varför ska vi ha de här bestämmelserna i Europakonventionen, rättegångsbalken, om den fria bevisföringen ändå existerar? Det verkar inte spela någon roll.
Det var en bra fråga, Villa.
Men får du samma känsla när du läser det här? För om man konstaterar att hans rättigheter har ju inskränkts, men ändå så får man åberopa bevisningen.
Ja, alltså man får ju åberopa bevisningen, men samtidigt så säger ju HD att den får ju bara användas ifall den inte är avgörande i skuldfrågan. Och det här, det var ju som du, Stefan, sa, att anledningen att man får ta upp den här också, det var ju att hovrätten hade ju inte ens tittat på bevisningen och hade inte gjort någon bedömning av den. Men sen samtidigt, det är ju klart att den här kroppskameran och ett regelrätt förhör ska inte genomföras utan närvaro av en försvarare, och den tilltalade ska ju bli upplyst om sin rätt att tiga, och det hade väl inte skett i det här fallet när han sitter här i bilen och smackar. Jag vet faktiskt inte.
Alltså, den här typen av ärenden har ju prövats tidigare i Högsta domstolen som i andra sammanhang där bevisning har tillkommit då på ett sätt som inte har varit tillbörligt. Inte minst när det gäller till exempel bevisprovokation, eller rättare sagt brottsprovokation, som har från början från polisens sida anses vara bevisprovokation, men som sen har visat sig vara brottsprovokation, där grundregeln att det inte är tillåtet medan bevisprovokation är tillåten. Och gränserna är ganska svårdragna i motsats till vad många, inte minst poliser, tror. Va? Det intressanta med det här är att Högsta domstolen har då konstaterat att även om man får sina rättigheter kränkt enligt Europakonventionens artikel 6 när det gäller rätten till en rättvis rättegång och så vidare, så kan man ändå dömas. Va? Och däremot har man fått då rejäla avdrag på straffet istället för att kompenseras ekonomiskt med skadestånd. Således hade vi ett mord för ett antal år sedan som prövades just i Högsta domstolen, där en jag får säga rent strikt polisiärt väldigt skicklig operation genomfördes med infiltratörer som närmade sig en person som man misstänkte för mord och som hade gömt kroppen någonstans, men man hade inte hittat kroppen. Och de här infiltratörerna som var poliser då, de närmade sig den här personen under förespegling att de tillhörde den ryska så kallade maffian, och att den ryska maffian hade ett intresse av en livförsäkring som skulle utfalla på den här mördade personen, men att livförsäkringen inte kunde träda i kraft förrän det var konstaterat att personen i fråga var död. Även detta var en kvinna, kan jag berätta. Och att man måste hitta kroppen därför. Och den här svenska mannen då, som misstänktes för det här mordet och sedermera konstaterades också vara mördaren. Han blev i ordets rätta bemärkelse mycket, mycket... Han blev livrädd för att han hade de här två, som han trodde, ryska mafioserna efter sig. Så till slut så berättade han för dem var kroppen låg. Och det spelades in på band utav de här poliserna och åberopades då senare, inte bara emot honom utan också som låg till grund för att man faktiskt hittade kroppen och kunde då slutgiltigt lagföra den här mannen. Och det här visar sig då, det har prövats utav högsta domstolen, och om jag inte minns fel så var justitieombudsmannen inblandad på ett hörn här också och konstaterat att det finns liksom inga skillnader. En polis som pratar med en misstänkt person förhör personen. Man kan inte säga att det var någon form av allmänt samtal eller så, utan de här samtalen som fördes med den här mannen utan att han ens visste att det var poliser fick ändå betraktas vara någon form av förhör som hölls inom ramen för de regelverk som finns. Och att trots att han då blev kränkt till sina mänskliga rättigheter så var det här ett ärende som slutade med ett långt fängelsestraff där man ändå drog av ett par några år. Jag minns inte hur många i högsta domstolen.
Jag tror att de flesta personerna tycker att saker och ting är som bäst när det är väldigt tydligt, och för mig är inte det här tydligt för fem öre, nämligen att varför ska vi ha massa regler som reglerar på vilket sätt man ska få samla in bevis om man ändå får åberopa dem oaktat på vilket sätt de har framkommit. Det tycker jag är väldigt för mig är det väldigt svårt att köpa, eller vad säger du, Sara?
Ja.
De här reglerna tappar ju, alltså, jag förstår inte anledningen till att de existerar om man ändå kan komma Nej. Runt dem på det sättet att man kan använda sig av typ brottsprovokation som det du pratar om här, Stefan, i det här maffiaärendet, men även i det här ärendet där man spelar in en person utan att han känner till detta och sen åberopar det som bevisning. Det är ju jättekonstigt, eller? Håller ni inte med mig alls?
Jo, alltså jag har ju alltid förespråkat det här. Alltså jag säger det en gång, jag tror jag sa det i förra veckans podd också. Jag är för okonventionella spaningsmetoder. Jag är för buggning, jag är för hemliga tvångsmedel. Jag är för rätten att både bevis och brottsprovocera. Men det måste ske inom ramen för tydliga regler och lagar. Och det måste finnas även tydliga regler och lagar som säger vad som händer om man inte från statsmakternas sida, det vill säga polis och åklagare, följer de här reglerna. Och i det avseendet så tycker jag att det är av strikt principiella skäl stötande att staten kan spela poker med andra regler som inte så att säga, straffar sig om man bryter än den som man spelar poker mot. Det är en anständighetsfråga, det vill säga att någonstans måste då vi kunna ställa så pass höga krav på åklagare och poliser att de helt enkelt inte bryter mot lagar, och i det fall de gör det så blir det konsekvenser för dem precis som det blir för medborgare som begår brott, va?
Ja, för att jag menar, hade jag varit försvarare i det här målet, vilket den här försvaren också verkar ha tyckt, så hade jag haft liksom starka åsikter om detta, och han lyckades ju faktiskt å sin klients vägnar få bevisningen avvisad i hovrätten, men nu har ju HD sagt något annat, och jag har ju svårt att tänka mig att det här målet inte kommer vinnas av åklagaren i hovrätten. Det känns ju nästan uteslutet att det skulle få någon annan utgång.
Men är det inte själva... Just den här meningen som HD säger, att den här får användas om inte inspelningen utgör den avgörande bevisningen i skuldfrågan. I tingsrätten så dömdes ju faktiskt mannen i fråga till vapenbrott.
Absolut, och du har en poäng där, Sara, men samtidigt är det konstigt. Vad spelar det för roll om ett bevis är ett avgörande bevis eller om det är en stödbevisning? Det är fortfarande ett bevis som någonstans ska ligga till grund för att en person ska dömas för ett väldigt grovt brott som det handlar om här, grovt vapenbrott. Mm. Då tycker inte jag att det spelar så stor roll om det är en avgörande bevisning eller om det är stödbevisning.
Nej, jag delar din uppfattning. Jag håller som sagt hårt på de här principerna.
Det är ett väldigt lätt sätt att friskriva sig från ansvar genom att säga att ja, men absolut, det här vill jag åberopa som bevisning, men det är ju inte den avgörande bevisningen. Det är bevisningen att vi hittade pistolen under en dyna i din soffa. Absolut, det är klart att det är stark bevisning, men då behöver man väl inte åberopa det här så kallade förhöret från kroppskameran om det inte har någon avgörande betydelse?
Sen är det faktiskt så här, jag menar, jag har varit med ett tag och jag vet hur det kan gå till inom vissa typer av operationer för, inom både den så kallade öppna polisen och, men inte minst inom säkerhetspolisen. Och ibland är man väldigt skicklig på att undanhålla då bevis, eller rättare sagt inte bevis utan sådana uppgifter som har använts för att man ska kunna säkra bevis i ett mål. Därför att man inte vill röja sina metoder eller sina polistaktiska överväganden eller vad det nu må vara. Och då är man inom citationstecken inte så dum som man heller lägger fram den informationen om hur vi hittade den här narkotikan eller hur vi kunde binda den här personen till det här skjutvapnet. Därför att den informationen kan komma ifrån, det är så att säga spaningsinformation som inte utgör rättslig bevisning, va, processen, utan bara vara ett led i att kunna säkra bevisningen. Och där vet jag, de är experter på bland annat säkerhetspolisen, att det kommer aldrig fram ordentligt och det behöver vi inte redovisa och vi ska överhuvudtaget inte gå till domstol om det inte är så att vi kan undanhålla det här, för det kommer förstöra väldigt mycket i övrigt och så vidare.
Sara, jag tycker du får sista ordet här. Vad tycker du om HD:s dom?
Det var ju, alltså, jag fick ju faktiskt läsa den två gånger innan jag liksom förstod. Jag förstod ju liksom att de lät åklagaren använda den här bevisningen. Men jag fick ju läsa den en gång till och liksom förstå varför har man gjort en annan bedömning än vad hovrätten har gjort. Men det är just den här meningen som jag menar är liksom avgörande då, vad jag tror.
Vi har en otrolig, för att använda ett amerikanskt ord, spread på våra ämnen idag. För nu har vi gått från mäns våld mot kvinnor till ett grovt vapenbrott och fri bevisföring. Och nu ska vi gå över till något oerhört intellektuellt, tycker vissa, nämligen Svenska Akademin. Och det handlar om en stämning som inkom från Svenska Akademin redan 2019 där man stämde tidningen Nordfront och även Nordiska motståndsrörelsen, NMR. Och bakgrunden var att Akademin ansåg att det återgavs delar av flera litterära verk av bland annat Esaias Tegnér och Werner von Heidenstam och Viktor Rydberg på den här tidningen Nordfront.se. Och enligt Svenska Akademin så återgavs verken på ett sätt som, citat, kränker den andliga odlingens intressen, varför återgivningen borde förbjudas, ansåg Akademin. Men Patent- och marknadsdomstolen meddelade förra veckan att man inte bifaller Akademins begäran om att Nordfront och NMR inte ska få publicera utdrag i de här verken som Svenska Akademin gjort gällande i sin stämningsansökan. Och det här blir ju väldigt intressant, för den viktiga slutsatsen av Patent- och marknadsdomstolens dom är egentligen att det så kallade klassikerskyddet som Svenska Akademin då hävdade endast är tillämpligt när ett verk har utsatts för förändringar och att det inte finns något som talar för att klassikerskyddet är avsett att omfatta den situation att ett verk återges i ett oförändrat skick men i ett sammanhang som framstår som stötande. Vad säger du, Stefan?
Alltså, till att börja med, det här är alltså första gången någonsin som den här bestämmelsen i upphovsrättslagen prövas i svensk domstol. Den togs in, alltså lagen tillkom ju 1960, så förarbetena är väl från slutet av 50-talet. Och togs in som någon form av extra skydd för just stora mästerverk av nationalhistoriskt intresse och sådär, att de inte skulle kunna kränkas. Men precis som Patent- och marknadsdomstolen konstaterar i den här domen så är trots allt utgångspunkten, presumtionen är att 70 år efter en upphovsmans död så är det fritt att använda upphovsmannens tidigare skyddade verk. Där utifrån finns det då vissa undantag och ett av de undantagen är då det så kallade klassikerskyddet. Men eftersom det aldrig prövas så finns det ingen praxis utan man får gå till då förarbetena från slutet av 50-talet där man konstaterar just att avsikten med lagen var inte träffa tillfällen när man återger hela verket utan just där man så att säga, på ett kränkande sätt förvanskar verket. Man skulle kunna tänka sig en klassisk svensk målning som görs om i något sammanhang där det får ett vulgärt eller på annat sätt kränkande uttryck men inte presenteras i sin originalform. Men nu är Och sen ska man väl också säga då att Svenska Akademin, det här är ett av de få tillfällen där man faktiskt har ett uppdrag ifrån statsmakten att företräda de här intressena, för man anser att man i det här sammanhanget då är den som är bäst skickad att göra det. Samtidigt, det är lite intressant, Saja Tegnér, född på 1700-talet vill jag minnas, men han satt ju Svenska Akademin då någon gång på 1800-talet. Werner von Heidenstam var ju sentida, men han fick Nobelpriset i litteratur också för det är väl 100 år sedan drygt eller någonting i den här stilen. Det finns liksom kopplingar till just Svenska Akademin här. Jag vet inte om Viktor Rydberg hade någon koppling där mot det tror jag inte, mer att han skrev vackra dikter.
Men Sara, vad säger du? Alltså, NMR är ju en organisation som har blivit väldigt uppmärksammat de senaste åren. Högerextrema, väldigt kontroversiella. Jag tror att det här beslutet från Patent- och marknadsdomstolen har upprört ganska många. Alltså, det är ganska enkla domskäl här. Det är ganska tydligt vad de tycker. Men kan du förstå upprördheten från de som tycker att de här klassiska svenska verken inte ska publiceras i det sammanhanget?
Ja, absolut. Jag tycker också att det är sorgligt att kontexten inte räknas in i skyddet. Jag tror ju att jag är övertygad om att de flesta inte vill att bli citerade i de här rörelserna, i de här kontexterna som man har blivit citerad i. Det har ju varit intill hakkors och en artikel där man har publicerat gratulationer till Hitler på födelsedagen och sådär. Jag tycker det är sorgligt att man inte har gått till kontexten istället i skyddet, utan att man bara kollar på förvanskningar eller manipulation av dikterna. Att det är bara det man skyddar.
Ja, jag kan förstå dig till 100%. Samtidigt så kan jag tänka, utan att vara någon juridisk expert, det skulle vara väldigt svårt att lagstifta just kring det här med kontexter, för att jag menar, det är ju en bedömningsfråga i grund och botten. Sen är det klart att en sån bedömningsfråga är väl inte så svår att göra i förhållande till ett hakkors, vad man ska tycka om det eller inte, men det är precis som vi pratade om förra veckan med förintelseförnekelse, så kan det bli gränsdragningsproblem hela tiden, eller vad säger du, Stefan?
Ja, det är ju Patent- och marknadsdomstolen inne på här också, att det ytterst handlar om en yttrandefrihetsfråga det här, där tanken ju är att i grund och botten är det så att upphovsrätten i sig är ju en undantag från yttrandefriheten, och där utifrån så säger man att upphovsrätten tillkommer en upphovsrättsman eller kvinna just för att det har ett visst ska ha ett visst skydd, men att den går ut efter 70 år. Då är vi tillbaka där. Varje inskränkning som görs efter 70 år skulle kunna vara en inskränkning av yttrandefriheten. Och man kan ju vända på det här och säga att om ett citat eller ett konstverk används av en politisk organisation som ligger inom ramen för vad som får vara allmänt veteligt accepterat, vilket ju inte nazister är, va? Skulle det kunna kränka en konstnär som ändå inte har varit socialdemokrat eller borgerligt lagd under sin verksamma tid? Måste man gå till extremen för att det här ska vara att du hamnar på vänster eller som i det här fallet högerkanten? Jag tycker frågan är intressant därför att det är svåra gränsdragningar. Jag kan tänka mig att det finns många konstnärer som inte alls skulle vilja citeras i ett sammanhang efter sin död i till exempel en politisk kontext som ligger helt inom ramen för vad som är acceptabelt i övrigt, säga svensk socialdemokrati eller svensk centerparti eller någonting sånt där.
Sara, vad tror du om det här målet skulle överklagas eftersom det saknas praxis, de har gått tillbaka och tolkat förarbetena. Finns det någon möjlighet att Svenska Akademin kan vinna i rond 2 så att säga?
Ja, frågan är ifall de kommer att göra det. Jag läste ju någonstans att de hade välkomnat ett förtydligande av vad klassikerskyddet innebär.
Ett väldigt fint citat att säga att man har välkomnat ett förtydligande av vad klassikerskyddet innebär. Det låter som ett Svenska Akademin-citat.
Och det var det också. Jag har ju svårt att tro att de går vidare med det här faktiskt. Men det är möjligt att de gör det.
Man skulle ju faktiskt vilja se att det här drogs hela vägen upp. För jag menar, med tanke på att det inte finns någon praxis, så borde det väl finnas goda möjligheter till det. Vad säger du, Stefan?
Ja, det finns nästa instans i Patent- och marknadsöverdomstolen som ska pröva det här utifrån ett i så fall vanligt sedvanligt förfarande. Jag kommer ändå inte liksom kunna frigöra mig från det här. Jag vet att det är lite papegojas envishet. Men jag tycker principen är intressantare än sakfrågan trots allt i just det här fallet. Och jag kan inte heller då frigöra mig från tanken så här, att just Svenska Akademin ska vara de som tillvaratar den litterära historiens intressen i Sverige. Kan ingen annan göra det? Jag har inga dubier beträffande Svenska Akademins förmåga i det avseendet, men man kan ju ändå tänka sig, som jag sa, att man är ganska snäv bland diaderton beträffande vad som faktiskt är en klassiker. Astrid Lindgren är en klassiker. Nu har inte hon varit död i 70 år i och för sig, men kommer hon bli en klassiker? Hon har aldrig varken fått Nobelpriset eller i övrigt varit då i akademins hängen, va?
Nej, precis. Absolut. Och den principsfrågan är väl kanonintressant. Och det finns väl, ofta så har väl de här riktiga klassikerna, om vi ska använda det ordet, någon person som vakar över deras rättigheter i efterhand. Jag vet att Evert Taube har det. Jag tror att även Astrid Lindgren och liknande har det. Men det är klart att frågan är vilka case som Svenska Akademin väljer att driva, och att det också deras, så att säga, intresse påverkar vilka av de här målen som kommer att prövas i framtiden. Om det är nu någonting som kommer att prövas i framtiden efter att domstolen har sagt sitt här, det är ju högst oklart.
Sen kan man ju, det är ju en upphovsrättslig fråga eller lagstiftningsmässig fråga, varför just 70 år ska gälla efter upphovsmannens död. Det ställer ju saker på sin spets i sånt som har investerats enorma pengar i Walt Disney och annat, som ska det vara fritt att använda Musse Pig då och så vidare. Så att men det är en helt annan diskussion. Jag ber om ursäkt för att jag förde oss in på den, för den är inte kanske i samma
relevant.
Ja, den är väl superrelevant. Hörrni, jag tycker att vi har nått vägs ände med den här podden ännu en gång. Jag vill tacka Sara och Stefan för att ni tog er tid att vara med idag. Jag tackar mig själv också. Och så hoppas jag att vi hörs nästa vecka igen. Glöm inte att läsa Dagens Juridik. Glöm inte att följa oss på sociala medier. Och ta hand om er, så hörs vi om en vecka. Hej!